Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Stefan Jonsson klipper till och gör det riktigt ordentligt från blå linjen. Och Riddervall tappar balansen precis i det här ögonblicket.
Mot Widell kan öppna sig. Widell får tillbaka och gör 5-1.
Hade vi tjuvat ännu mer så hade vi gjort mer mål, men jag hade släppt in mer också.
Så har Wik presenterat sig i matchen.
Kommer in i grejerna direkt, liksom känns bättre och bättre för varje dag. Så att, spännande.
Vi ska in med två målvakter, en eventuellt två backar.
Jo, men så är det. Va? Vi har på sista sex och vi målade 4 av 6 matcher. Va? Så att det tycker jag ändå är bra. Men...
Strand med dragskottet i mål. Ludvig Blomstrand.
Ja, då är vi igång igen med ett avsnitt av Sportklubben, våran hockeypodd. Avsnitt 111 har vi kommit till. Andreas Hansson heter jag. Jag har Leif Granlind framför mig. Hur är läget?
Jättebra. Det är kanon faktiskt.
Vi har ett superavsnitt skulle jag vilja säga.
Ja, idag är det fullladdat med klipp och kommentarer. Och ja, insiktsfulla klipp och kommentarer får man säga.
Vi har laddat upp åsikter båda två om diverse ämnen. Och det finns ju verkligen ämnen att prata om. För herregud vilken vecka det var. Den gångna i med SSK-måttmätt.
Ja, fredagen var ju superfredag med nyheter om först då att Olle Eriksson Ek blir namngiven målvakt. Så ringde jag och pratade med Emil Gerson om det. Sen bara var det väl en kvart 20 minuter senare så kom det här med Widell. Och då ringde Emil upp igen. Schysst på liksom att han ändå liksom bara tar det för givet och ringer upp en reporter när det är hett nyhetsflöde.
Precis. Och på det så har de förlorat mot AIK, de har förlorat mot Brynäs. Vi har väldigt mycket att prata om där, just den här kampen mot toppen och ja, som du sa där, Widell och vad det kommer innebära för SSK. Vi har droppat en liten nyhet här om Hampus Halestam igen då också innan det här avsnittet släpps och på det då, ja, tankar kring målvakterna. Vi ska höra målvaktstränare Kalle Brattenberger. Vi ska höra Olle Eriksson Ek själv och lite annat också. Så att, ja, vi har mycket att prata om. Vi får se hur långt det här avsnittet faktiskt blir. Det blir nog en rejäl bit här.
Rekordlångt kanske.
Vi börjar med de här två matcherna som spelades ändå. För att det kommer att göra att vi kommer in på allt annat också. Och det var ju alltså en 3-6-förlust mot AIK följt av en 3-5-förlust mot Brynäs. Och 11 insläppta mål på de här två matcherna mot topplagen. Och vi pratade innan om ja, att SSK behövde bevisa sig mot de här topplagen. Och framförallt inför Brynäs så tittade vi lite extra noga på det. Alltså att statistiken är ju inte bra. Och nu är det alltså 4 vinster bara på 14 matcher mot vilka man väljer att räkna här. Men man säger de 6 andra huvudkonkurrenterna. Och det är inte bra. Vad säger du om de här två veckans matcher, Leif? Som har varit?
Jag pratade med Magnus Bogren efter Brynäs-matchen och nu börjar de också erkänna lite grann i SSK-ledningen själva här att de har ju problem mot topplagen och att det kan bli prekärt läge för dem sen i avslutningen när de ska stöta på de här lagen i slutspelet. Så att det är helt klart någonting som de har jobbat med den här veckan, för det som det handlar om just när vi drog igång den här träningsveckan var ju liksom att städa bort de här misstagen, de här enkla målen som de släpper in. De släpper in alldeles många mål, som du säger, 11 mål. Och alla mål kommer ju egentligen från slarv eller turnovers. Så att det är någonting som de måste städa bort, vilket de också gjorde i början av säsongen när de hade problem. För det var ungefär på samma sätt som de här målen kom till då innan uppehållet då, i november. Sen blev det ju bättre. Så SSK kommer jobba nu den här veckan för att hitta tillbaka till det spelet som man hade efter uppehållet.
Mm. Nej, precis. Och det är ju det som är min tanke kring allt det här. Att tittar man på vart det brister så är det just de här misstagen. Och defensiven är ju inte vad den har varit den här säsongen. Och jag börjar fundera på om man håller på att tappa identiteten här igen, alltså i SSK, kring vad det är som faktiskt är det här lagets styrka och vad som ska göra att man har ändå chansen att gå upp. Och då är det ju inget flashigt offensivt spel i alla fall. I alla fall inte om man ska slå till exempel Brynäs. Kanske inte AIK heller och inte något av topplagen. Vi vet ju, även mot Djurgården är det ju 0-3 matcher den här säsongen. Och då är, utan det är ju den här defensiven, den här, ja, det som har gjort dem så starka och så svårspelade. Defensiven först, och det har man ju tappat tycker jag nu ja, egentligen över en längre tid kanske, men det är ju framförallt mot topplagen som det blir väldigt synligt och att man blir så straffade.
Mm. Nej, men det är tillbaka till ritbordet. Det handlar om att prioritera defensiven, och det var ju så man städade upp det dåliga spelet i början. Det sa ju Viktor Gran också till mig att de var ju nöjda med det, backarna, liksom, att man prioriterade försvarsspelet istället för tvärtom då, att man var ju lite sköna då i anfallsspelet då, som man tyckte. Men då gick man tillbaka och satte defensiven, och det är det man måste tillbaka till nu.
Och apropå defensiven så, ja, det var ju en del individuella misstag i båda de här matcherna egentligen. Återigen blev väldigt mycket fokus på målvakterna. Claes Endre fick ju stå där mot AIK och blev utbytt ganska snabbt. Och sen var det ju Scholl då som fick spela mot Brynäs. Och ja, vad säger du om de här två målvaktsinsatserna?
Ja, jag har inte varit helt överens med fansen och så när jag i något poddavsnitt här utsåg då SSKs målvaktsport till den näst bästa då av topplagen, ska sägas. Fick en gliring bland annat av Niklas Hjelståhl, innebandytränaren där i Nykvarn. Men jag börjar nog också kanske ändra min uppfattning någorlunda här. Och jag är inte, man är inte sämre än att man kan ändra sig. Och jag tycker faktiskt att jag ändrar tre insläppta mål i en sak. Men Scholls mål som han släpper in är ju i och för sig, det är på frilägen och det är två mot ett och sånt. Men han måste ta någon av dem. Han måste göra någon idioträddning där, för det gör de andra målvakterna. Och vi kommer komma in på det med Kalle Brattenberg också. Och han erkänner ju också det att man måste, någon av de puckarna måste han ta.
Vi kan väl lika gärna ta det på en gång då, nu när vi kommer in på det. Vi har ju en kollega, Marcus Langbrandt, han var ute på träningen här på tisdagen idag när vi spelar in det här. Och tog upp just det här med Kalle Brattenberg, då, målvaktstränaren, om hur ser man på målvakterna helt enkelt? Och det är något vi har pratat om länge, att prata med Bratten om det här. Och eftersom det är så pass omdiskuterat också, målvaktssidan i SSK. Så vi ska höra Kalle Brattenberg, han kommer att prata här lite om hur kravbilden är på målvakterna och just det här som du var inne på, Leif.
När sådana här saker händer under en match då, ständiga frilägen och målen, som, vad kan man begära av en målvakt som sist nu med Thomas, hur han fick det?
Ja, det där är ju en ganska intressant fråga. Så här, jag säger så här, att jag kommer aldrig lasta Thomas för målen. Sådana mål, frilägen och 2-1 och sådana saker, men... Och det här jag pratar med Thomas och Klasse, och de är väl medvetna om det här, och för att vi ska vinna så måste vi ta någon av dem. Så är det, och det kräver ju jag och vi, och liksom att den kravbilden har vi. Det är ju en sak om man har släppt en puck som ett dragskott från blå eller sådana saker, då är det så här slopey goals, alltså det här är det målvaktstavlor. Och där är vi inte, då får man se det på en annan vinkel. Och de bitarna tycker jag att vi har jobbat bort, både med Endre och med Thomas. Men man måste, vi måste liksom, av 3-4 frilägen så kanske vi måste ta 2-3. Förhoppningsvis alla.
Ja.
Och det var, ibland så kuggar det i, då tar man alla. Ibland så blir det så här som de blir, de här två matcherna nu. Liksom, vi hamnar lite på häl, vi har kollat på situationerna om och om igen. Många gånger är det liksom, vi spelar pucken rakt i nästan i stort sett toppcirkel från friläge, och målvakten står på häl, och sen nu hamnar du på häl, så du hamnar aldrig i rätt position riktigt. Och det är egentligen ingen ursäkt, vi ska ju lära oss hantera det med, så det har vi tränat på idag också. Men målen i sig, så ja, både Thomas och Claes har sagt det till, och liksom att jag vill se att någon av de här grade A-chanserna, de måste vi ta. Ibland har vi gjort det och man, vi har suttit och tittat även på andra matcher. Thomas och Claes har vunnit ett par matcher åt oss också. Mm. Där de har tagit de här lägena. Två senaste matcherna så har vi inte kommit fram dit, tyvärr. Men så är det, alla har ju de här upp och ner och där är vi.
Man kan väl säga att Brattenberg är inne på det spåret som du började prata om där. Alltså att ja, man vill helt enkelt se att de tar mera, ja, kliver fram i de här, även de svåra lägena, att det är inte tillräckligt bra, utan att man har högre krav på målvakterna. Man kan inte bara prata om att ja, det var ett väldigt öppet läge eller det var ett friläge. Eller, ja, och det är klart, de lägena ska ju inte släppas till, men så är det ju. Det går ju inte att man spelar inte en hel match utan att släppa till öppna lägen. Det är väldigt svårt. Och det är inte tillräckligt bra. Och där är ju tydlig Brattenberg, även om man nu pratar om just de här två matcherna, så det finns ju exempel bakåt i tiden också den här säsongen såklart, där den inte har varit tillräckligt bra. Men nu säger han ju ganska klart och tydligt här att det, ja, de är inte där de ska vara, tyvärr, säger han ju.
Nej, men just de här dragningarna, och det börjar ju redan i onsdagsmatchen när straffen är till 4-0, som liksom spiken i kistan. Han blir dragen lite för enkelt där, det tycker jag ser ut som på straffen där. Och sen så är det mycket dragningar också som han går bort sig på mot Brynäs. Så där tror jag att där måste han ha någonting att jobba med, och det har han där, tycker jag, Thomas Scholl.
Och vi ska ju fortsätta prata om målvaktssidan. Vi kommer in på Alex Eriksson Ek här alldeles strax egentligen. Men jag tycker också vad gäller spelet i offensiven, även där så, ja, vad gör man? Man gör tre mål framåt i både mot AIK och Brynäs, och kan ju fundera lite på liksom, skapar de tillräckligt offensivt? Är de bra nog i spelet, ja, man säger med puck då, eller offensivt, tycker du, i de här två matcherna? Hur jämnt, eller liksom, ja, hur bra är man där? Matchar man AIK och Brynäs i de här två matcherna sett till spelet med puck?
Ja, alltså, Magnus Boglund nämnde en intressant detalj där, och han sa ju det liksom att i spelet 5-5 så har de inte släppt in något mål i egen zon. Och det tyder ändå på liksom att det är väl inte helt illa där. Sen blir det ju, när man släpper in de här enkla målen, så blir det också en uppförsbacke för forwards. Och att hela tiden åka jaga liksom, och ha en helt annan press på sig att sätta dit pucken, det blir också svårare att göra mål. Men det är klart att det finns att man är inte helt nöjd ändå på forwardsidan. Jag tror att det finns mer där att hämta. Och vi kommer väl in på det också sen lite senare kanske under det här avsnittet.
Alltså det har ju varit mycket frågor om allt möjligt. Mycket har ju handlat om målvakten, och vi ska komma in på det. Samtidigt så är det också frågor om Linus Widell, som ju blev skadad i matchen mot AIK och har en fotfraktur som vi fått veta sen att ja, den kommer hålla honom borta länge. Det kommer vi också komma in på, men jag är inne lite på det här med, eller vi lyssnade på en annan podd som gänget på TV4 driver. Lars Lindberg, Fredrik Söderström och Mikael Dagen Eriksson har ju en podd som heter Ringside, och de pratade en ganska lång stund om just SSK och ja, hur de hanterade de här två matcherna som de ju hade ganska stort fokus på i TV4 också då. Och vi kan väl ta och lyssna lite på hur det lät när Söderström och Daggen pratar just om att, ja, men det är inte till många som kliver fram.
Jag säger inte att Södertälje är mätta. Jag menar inte att det är över och förbi. Men nu har jag sett ett par matcher. Vi gjorde Djurgården där de förlorade på Globen sista matchen för 2023. Vi gjorde den här matchen idag. Och jag tycker att det är lite för många som vid ett och samma tillfälle blir lite för små. Man tar inte riktigt duellerna, kamperna. Man är lite för slätstruken. Och några av dem som vi har hyllat med all rätt, Marcus Eriksson har varit en briljant spelare, men i de bästa matcherna, de tuffaste matcherna, så sticker han inte ut på ett sätt som en, höll på att säga, världsledande, men åtminstone hockeyallsvensk ledande spelare ska göra. Och det är klart att det väcker vissa frågetecken om man tittar framåt. Nu möter de Brynäs så sent som så tätt på som fredag, det vill säga i dagarna nu. Och jag ska syna, jag ska titta. Jag gillar honom. Jag tror faktiskt i ärlighetens namn att han kommer kunna spela SHL nästa år. Jag säger det här, det finns säkert någon som reagerar och sätter kaffet eller rödvinet i halsen. Jag tror det.
Marcus?
Ja.
Det har vi ju pratat om innan, att det skulle vara kul att se han i SHL. Han har ju högsta nivån. Alltså, men jag tror som du, Fredrik, inne. Vi kollar lite på poängsnitt på vad han har gjort mot topplag, mot vad han gör. Och det är såklart att man inte gör lika mycket, men det är ögonfallande hur mycket han tappar i poängsnittet med topp 6. Och där kommer han behöva höja sin högsta nivå om Södertälje ska gå långt.
Ja, men de är ju ganska tydliga här med att de tycker inte att det är tillräckligt bra helt enkelt i SSK. Det är väl inte något och det är svårt att inte hålla med om det, så att säga. Samtidigt så, ja, det är väl... Vi gjorde ju en liten sammanräkning här på innan vi satte oss här och bara tittade lite på hur då tittar man bara på poäng framåt egentligen, hur spelarna har presterat i de här, ja, framförallt mot Brynäs, Björklöven, Djurgården, AIK och Mora valde vi ut här och tittade på lite extra, och det är ju ganska spretigt, men det är ju få spelare som kliver fram och gör poäng i alla mot alla de här lagen, och det är väl det som det går väl ganska enkelt att skriva under på det som gänget på CV4 här pratar om. De är ju experter också och har stora erfarenheter av det här, så det de ser att det är inte helt många som kliver fram. Men det är ju några som faktiskt gör det. De pratade ju mycket om Marcus Eriksson här, att han inte är bra nog, men han är ju egentligen, om man tar matcherna mot AIK, så har han ju ändå bidragit. Mot Mora har bidragit med mål och assist. Och sen är det ju, ja, han har ju ändå gjort 2 assist på 3 matcher mot Djurgården. Ja, det kan man ju diskutera om hur bra eller dåligt det är, men i alla fall en spelare som kliver fram lite grann. Mot Brynäs har han bara 1 assist, Marcus Eriksson, på 3 matcher. Så ja, det är väl inte bra nog kanske. Men har det varit så dåligt då?
Nej, jag tycker nog inte det. Jag förstår lite grann vad TV4-gänget vill komma här. Alltså, jag tror att man vill se ett större helhetsintryck, att han är mer delaktig, att han liksom mer bidrar med liksom ett farligt anfallsspel. För att om man bara tittar på poängen som vi har gjort här, så ser det inte så tokigt ut ändå faktiskt.
Mm. Nej, alltså, precis. Och sen är det ju de här 2 matcherna mot Björklöven, de är ju... Ja, där har ju SSK en rejält brant uppförsbacke, alltså det har man ju inte varit med riktigt, och även mot Djurgården så ser det ju inte särskilt bra ut. Där är ju ändå, om man ska liksom ta det här ögontestet, att man, ja, hur det har sett ut, så har ju ändå, det har ju funnits, ja, men de hade ju den här matchen mot Djurgården som den första för säsongen, när de egentligen kör över Djurgården ganska duktigt i, ja, och leder stort tills de tappar alltihopa. Där är ju Videll helt sagolikt bra. Och just Videll är ju en sån spelare som verkligen har klivit fram i de flesta av de här matcherna. Han har ju 3 assist på 2 matcher mot Björklöven till exempel. Han har bidragit med mål i alla fall i matchen mot AIK. Och även mot Djurgården har han ju liksom 1+3 på 3 matcher. Mm. Så svårt att klaga på Videll just. Och sen har han sämre mot Brynäs då. Där missade han ju den här matchen här sist. Men det är väl han, Stelio Matteos, också ganska hyfsat. Men det är just mot Djurgården och Löven. Det är väl nästan där som det känns som att snittet sjunker allra mest på alla spelare egentligen. Att man har inte lyckats i dem mot de 2 lagen. Men ja, det är klart att överlag så måste ju spelarna kliva fram mer. Och jag tycker att det hänger ihop lite grann med det här som jag är inne på, liksom med identiteten och var man börjar någonstans. För det har ju pratat ganska mycket om det tidigare under säsongen, när det har varit som bäst, att fokuset är försvarsspelet. Det är där som är, det är det som är grunden, och sen kommer offensiven lite av sig självt, så att säga, eller ja, att man utgår från försvarsspelet. Det känns som att, och det är ju TV4 inget också inne på, att där har man på något sätt har man tappat fokuset, att det är inte längre försvarsspelet först, utan man tar risker, man, ja, jobbar inte klart, eller ja, idag på träningen var det ju tydligen väldigt mycket fokus på hemgångarna, berättade ju Langbrand för oss här när han kom tillbaks, och just att jobba klart hela tiden och att vara, inte tappa den här ödmjukheten som de också har pratat om att de har tappat under den här formsvackan nu, som det ju väldigt tydligt är. Och där måste man ju komma tillbaka, alltså, för det har varit för lätt för dem mot de sämre lagen. De har ändå vunnit, kanske inte alltid haft så bra spel, kanske inte heller statistiskt att det har sett särskilt bra ut, men man måste komma tillbaka dit helt enkelt. Det är en formsvacka som de är inne i just nu.
Ja, och det här har ju gått tillbaka, ja, 9, 10, 11 matcher bak i tiden också, har ju lagledningen varit inne på liksom, att det har inte sett så bra ut spelmässigt, men man har ändå lyckats vinna då på grund av att man har den här individuella skickligheten, men att de då kliver fram mot de lite sämre lagen. Men, Men ja, det blir förluster nu mot AIK Brynäs. Och det är klart att det är ett oroande läge nu. Samtidigt så tror jag ändå att man att det är ganska lätt också att städa bort de här grejerna. Det hade varit värre liksom om de hade haft stora brister liksom i spelsystemet liksom, att vi har ju sett SSK-årgångar liksom som har dumpat ner pucken i hörnorna och så har det inte hänt någonting och så har det liksom läckt bakåt också. SSK har ju ändå ett grundspel som man vet är vägvinnande och var framgångsrikt. Och det visste man också tidigt på säsongen. Och man lyckades städa bort det. Och nu har ju jag var ju på träningen i måndags och Langbrandt idag. Och man har ju sett tydligt att det är operation bortstädning som gäller nu. Och den här veckan är intressant och med gratis match. Inte mot en topplag, men det är 6000 på läktarna. Och spelarna pratar mycket om hur fantastiskt det är att spela inför fansen. Så nu gäller det att bjuda upp och visa upp för sina hemmasupportrar. Och att man då besegrar Almtuna här.
Men vi kan väl komma in på det. Vi tar målvakterna om en liten stund där, framförallt Olle Eriksson Ek. Men just Videls skada kommer ju att påverka laget på ett eller annat sätt. Och han åkte alltså på en fotfraktur då mot AIK. Och det vi har fått veta just nu, vad är det om statusen kring honom och hur länge han blir borta, Leif?
Ja, jag pratade med en ortoped här nere på plan 3. Vi sitter på plan 5 här i det här huset. Och det vi vet är att han kommer vara borta minst 6 veckor. Sen handlar det om när kan han vara tillbaka i spel. Och där då, för en normal person så att säga, så tar det alltså 3 månader innan man är helt återställd.
Ska vi lyssna på, vi har ju faktiskt det snacket.
Ja, vi kan väl göra det.
En kort liten snutt här med Favas Suomi. Heter han som Finland eller?
Nej, jag vet inte, det är hans namn. Jag fick det nedskrivet för mig i alla fall, det namnet.
Han är i alla fall verksamhetschef och ortopedspecialist här på Telge Ortopedi då, som du fick ett litet snack med. Så att vi lyssnar på Favas som han heter.
Om man har en fraktur normalt är det 3 månader. Så det tar 6 veckor innan läkningen är klar och det tar 3 månader innan den här läkningsprocessen är färdig med att det blir härdad ben och så. Så ofta är det 3 månader med rehab med allt.
Okej, så det skulle innebära att han är tillbaka i april alltså?
Ja, förhoppningsvis, om frakturen inte är så pass komplicerad och behandlas på ett bra sätt, så kommer han tillbaka inom 3 månader.
Okej, det är ett ganska dystert besked. Finns det något sätt för honom att komma tillbaka tidigare?
Jag vet inte exakt hur frakturen ser ut, så att jag kan säga det. Det finns metoder som man kan snabba på läkningsprocessen.
Som till exempel?
Som till exempel att minska tiden med gipsning. Om man gör det på ett rigid sätt, behandlar, så har man inte så mycket gips på, inte längre än ett par, 3 veckor. Då blir det rehabtiden kortare i så fall. Man förlorar inte så mycket muskelmassa och då kan man komma tillbaka snabbt. Ibland på de här elitspelare, man använder sig av andra läkningsfaktorer. En av dem är PRP, man kan spruta i frakturen så att man läker. Det är olika produkter som man kan använda sig av för just de här elitspelarna att komma tillbaka ganska fort.
Om man säger så här, vad är det bästa möjliga scenariot för Videl att komma tillbaka här i tid?
Att frakturen är inte så komplicerad och behandlas på så sätt så att man inte behöver gipsa, då är läkningsprocessen snabbare och han kan komma tillbaka efter kort tids rehab.
Och hur länge då pratar vi?
Ja, det kan vara 6 veckor. Men en fraktur, det finns inget som är kortare än 6 veckor.
Okej, Leif. Förklara. Vad
ja,
är läget?
Det låter dystert där i början där med 3 månader. Men det är alltså för en normal... Alltså om du och jag skulle gå sönder. Om vi skulle åka på en fraktur på fotleden. Men det finns ju special saker man kan ta till här när det just gäller elitidrottsmän. Och det gör ju att Videl kommer förmodligen komma tillbaka snabbare än så. Men det är bara frågan om när då exakt han kan komma tillbaka. Och blir lite osäkert då. Men det är många av er där ute som undrar och som vissa av er säger då liksom att det tar 3 månader och vissa av er säger att han kan komma tillbaka då, som SSK säger då, till slutspelet.
Vi fick ju en kommentar från i våran live-rapport från hockeyprofeten som tycker sig att han har erfarenhet av fotledsfrakturer. Han skriver: jag vet mycket väl hur det är inte alls orimligt med Widell i slutspelet. En fraktur kan vara olika komplicerad. Min är komplicerad och gick x antal veckor med gips. Efter det full belastning och träna upp rörlighet. Inom hockeyn kör man med specialskydd, skridskor ner stöd, inget problem om allt läker bra. Och det är lite som han här på Teleortopedi är inne på där, att ja, om det läker bra. Det är klart det är svårt för honom att överleva. Han har inte ens undersökt Widell såklart, men det är ändå ett hum om liksom hur det går till.
Ja, jag tror nog vi får gå på de här uppgifterna som vi fick till oss tidigt, att det är de här 8 veckorna som gäller, och då är han tillbaka till en kvartsfinal.
Mm. Ja, men precis. Så återstår att se helt enkelt. Men just, ja, det kanske är extra gynnsamt då av att det trots allt är hockey vi pratar om, just att man får det här stödet och ja, man använder inte foten riktigt på det sättet som ja, man hade gjort om det hade varit fotboll till exempel.
Mm.
Kan man tänka sig.
Ja.
Så ja, det finns väl hopp i alla fall om Linus Widell. Och det är många som har tankar om det här också naturligtvis. Melker till exempel skrev till oss, undrade vem ska blomma ut i Widells frånvaro? Det är en väldigt berättigad fråga, minst sagt. Tankar där, Leif?
Sebastian Dyk, stora chans kommer här tycker jag. Nu blir han alltså på heltid Widells ersättare här i första kedjan. För jag tror att man vill ta en rejäl tid på Sebastian Dyk här. Jag tror inte att han, om han är poänglös nu den här veckan till exempel, att han, ja, då blir han petad. Jag tror inte man vill röra till det nu, utan nu vill man försöka odla fram en stark första kedja utan Widell. Och Sebastian Dyk blir den då. Han är ju den som är mest lik Linus Widell faktiskt, tycker jag, i det här laget. Så jag tycker att det är helt naturligt att han får den här chansen nu. Så det ska bli intressant om han nu kan explodera här, för det tror jag att SSK behöver. Jag tror att Dyk och Blomstrand behöver komma upp för att om SSK nu ska klara, ja, vad pratar vi då? Topp 4, topp 6 tror jag de klarar med tanke på spelschemat som återstår här. De har ju alltså 18 matcher kvar och det är 7 matcher kvar mot topplagen och de har 4 av dem på hemmaplan.
Mm.
Så att om de tar hand om de andra lagen så att säga och vinner dem och sen kommer ett par bonussegrar mot topplagen, så kommer man greja minst topp 6 i alla fall. Men det är viktigt att komma så högt upp som möjligt naturligtvis.
Just Sebastian Dyk har ju faktiskt, om man bara tittar då på poängen återigen då, så har han ju ganska hyfsat mot topplagen. Han har i alla fall gjort 2 mål på 3 matcher mot Djurgården. Han gjorde ju 2 där i Globen till exempel, men det var ju knappt någon som tyckte det var värt att komma ihåg efter det. Han har ju faktiskt gjort mål i en av de 2 matcherna mot Björklöven, och han har ju även gjort mål mot AIK. Så ja, vi vet ju vad han kan, men han har ju inte alls kommit upp på den nivån som han hade förväntningar på. Inte i närheten egentligen. Kanske var orimliga förväntningar till och med inför att han kom hem, men ja, han har ju inte varit nära. Det har han ju inte. Och det är ju som du säger, det är ju en chans för honom nu verkligen. Man får ju förvänta sig att de också matchar honom ganska hårt då, utifrån det. Alltså Widell ligger ju oftast på 18, 19, 20 minuter per match. Jag tror inte Dyk har varit uppe på de siffrorna särskilt ofta faktiskt. Och det lär man väl göra nu i så fall, om man ska få igång honom, eller ja, vad man nu ska göra för att få igång honom. Det känns som att man har testat det mesta så här långt.
Ja, och så när man lyssnar runt lite så handlar ju de här värvningarna, Dyk och Blomstrand, handlar mycket om att de är inte lika högt i hierarkin som de var när de sist var här. Men nu får ju Dyk en chans att komma så högt upp i hierarkin som man kan. Det är att vara Linus Widells ersättare. Då gäller det att han också tar vara på den här chansen och kommer upp ytterligare en nivå, för det behöver han göra.
Samtidigt så ja, det är ju fler som kan kliva fram naturligtvis. Alltså även en sån som Victor Lillegren eller Emil Alba eller Ludvig Blomstrand. Alltså, det är ju klart att det är ju inte bara Dyk som får ersätta Widell på det sättet. Ingen kan ju egentligen, precis som de är inne på SSK-tränarna också, det är ju väldigt svårt att ersätta Widell rätt av så. Det är det nog ingen som kan, och det är nog helt omöjligt att hitta någon som kan göra det överhuvudtaget. Alltså med en värvning eller någonting sånt. Men det är ju flera som kan kliva fram. Men det är också flera som skriver, alltså signaturen SSK Tok, Micke, det är flera, jag har sett även i sociala medier som pratar om en fansens insamling nu, att man ska dra igång en sån, och ja, det är väl klart, skaffa sig förutsättningar för att göra en värvning är väl bra, men jag undrar alltså hur bra man kan få in en spelare överhuvudtaget i det här läget. Ja, jag vet inte. Jag tror inte man ska ha några höga förväntningar utifrån vad man hör, utifrån vad Georgsson säger. Vi pratade med honom båda två här i närtid här de senaste dagarna, och det är inte så att man har något jättestort hopp om att hitta någon supervärmning i det här läget. Så att jag tror just därför så kanske man är lite från klubbens sida, är man nog lite sådär, ska man verkligen dra igång en fansens för någonting som man inte ens vet vad det är? Funkar det att göra en insamling på ja, en spelare som inte, alltså att det inte finns ett namn eller så? Oftast är det ju så man gör. Man har ett namn färdigt och så samlar man in pengar. Men här har man ju inte det.
Nej.
Kan man göra så?
Ja, det, jag vet inte. Det kan man väl göra, men jag är lite mer inne på det Emil Eriksson sa också, att det som stökar till det med Videll skada är att det här med att Elias Stenman kommer in, att den tanken förstörs lite grann med att han vill öka konkurrensen. Och jag tror att om det är någonting som kommer in, då är det ett typ Elias Stenman, ett sånt typ av lån.
Ett lån till alltså.
Ja, jag tror det lägger närmast till hands för att bredda truppen ytterligare. Jag tror att man liksom vill ta sig till slutspel topp 6 minst utan Videll, och inte liksom försöka hitta någon som ska ersätta honom, för det är som du säger och det är som Georgsson säger också, det går inte att hitta någon som ersätter Videll. Mm. Utan det får man göra i laget, och där är Sebastian Dyk den som är närmast till hands.
Ja, men precis, om man ska ersätta honom internt så är det ju så. Ska man ersätta honom med en värvning, ja, då finns det ju till exempel då, som vi har rapporterat om här, Hampus Harlestam som man försöker få in. Och ja, center från Almtuna, känner säkert till honom. Vi har ju pratat om honom i flera avsnitt i rad nu, känns det som här. Och är ju klar för nästa säsong, det vet vi. Men de försöker ju få in honom nu här direkt. Och Almtuna är ju ett av få lag som kanske är möjliga att värva från vid det här läget. Det är inte så många. Jag såg någon som föreslog, det var Berra som skrev, tyckte Fredrik Forsberg från HV71. Men HV71 ligger trots allt alltså under negativa kvalsträcket i SHL. Och även om inte Fredrik Forsberg är in med och spelar just nu, att han är utanför laget, så jag tror de SHL-klubbarna är inte beredda att släppa på sin bredd. Då måste ju HV i det här fallet ha någonting annat som kommer in. Ja, ska man titta på klubbar som kan tänka släppa spelare, jag menar Västervik har ju släppt mycket spelare tidigare, men det kommer ju inte vara aktuellt för dem nu. De kommer ju hamna i negativt kval. Det är ganska få klubbar som nog är redo att släppa. Det är väl ja, kanske Almtuna, Tingsryd kanske. Men även i botten på SHL är det ju ett getingbo där om att undvika det här negativa kvalet. Mm. Ända upp till de sista slutspelsplatserna. Det är ju svårt att se att SHL-klubbarna att någon där ska börja släppa spelare.
Jag tror Hampus Harlestam kan vara rätt så nära faktiskt, med tanke på Almtunas ansträngda ekonomi och att det ändå är faktiskt en bit kvar till den 15 februari. Säg att Almtuna har en 15-20 poäng ner till säker mark 15, runt det datumet, alltså det sista datumet för övergångar. Då tror jag faktiskt att man släpper Harlestam till SSK, eftersom man ändå ska ju spela den nästa säsong. Mm. Få in pengarna. Och vad händer då med laget då? Jo, men då får väl Matteus då får väl spela vinge. För Harlestam tror jag att vill nog komma in och spela center direkt i så fall.
Ja. Ja, men det tror jag också, absolut. Och det är nog ganska naturligt att flytta ut Matteus i så fall och få lite mer bredd och sådär.
Det funkar inte riktigt med Matteus i början, men han är mer inne i laget nu, Stille Matteus. Mm. Och bidrar ju med poäng och är en helt annan spelare nu än man var de första tre matcherna. Mm.
Alltså jag, precis, och Harlestam vore väl jättebra att få in, och egentligen så är det ganska logiskt så, alltså, i och med att han ska spela här nästa säsong. Jag har hört att även AIK och Djurgården till exempel har hört sig för kring Harlestam, men att det ja, på något sätt då ska inte riktigt vara aktuellt utifrån spelarens synvinkel. Det vore ju lite konstigt om han åkte och spelade för Djurgården eller AIK nu och så ska han spela för SSK nästa säsong. Det blir ju lite tokigt.
Ja, nej, det låter väl lite orimligt.
Så, och där, ja, vi får väl se. Tiden är nog på SSKs sida i alla fall, tror jag. Alltså, Almtuna har 17 poäng nu till negativt kval. Alltså, det kommer de ju inte att tappa. Det finns ju inte egentligen att Västervik eller Östersund tar in det.
Nej, och framförallt inte om ett par veckor. När vi närmar oss säsongslut.
Mm. Nej, och man skulle kunna tänka sig att Harlestam blir billigare för varje dag egentligen, för varje omgång som går, för att Almtuna hamnar på säker mark och sådär. Och sen visst, alltså Almtuna, det är klart att de vill gå till slutspel, men ja, jag förstår ju, Tony Mortensen säger ju det till oss, att det, ja, det blir tufft för de spelarna som är kvar naturligtvis. Det sänker ju dem naturligtvis, att ja, de spelarna som blir kvar racer till slutspelet sen. Men Almtuna släppte trots allt till exempel George Golovkovs till Södertälje förra säsongen. Exakt samma läge. Och ja, och då såg man ju för sig, de var ju inte intresserade av att spela i slutspelet än, som blev utslagna väldigt lätt mot AIK och Almtuna. Men samtidigt, vad är, liksom, Almtuna har inte riktigt de ambitionerna. De flesta spelarna kommer lämna. Sportchef, tränare kommer lämna också. Alltså, där blir det ju bara starta om på noll nästa säsong.
Mm. Nej, men det är ju Almtuna ett nödskal också. Ja. Det är så den klubben ser ut.
Så Halestam är väl en ganska, det är väl stor favoriten till att gå in numerärt och ersätta Widell i alla fall, om man ser det så. Sen så, ja, får vi fortsätta följa upp hur det blir med Widell naturligtvis. Men går runt på kryckor nu i alla fall. Och
sina fotstövel då.
Ja, precis. Annars så fick vi ett förslag. Mikael Olsson skrev till oss, föreslog Emil Lundberg, som ju fortfarande tror jag är klubblös, som jag inte har missat att han har gått någonstans. Men han flyttade ju hem från Norge och ja, vet inte hur det var. Vi har inte pratat med honom nu på länge. Men jag vet inte hur aktuell han är riktigt. Jag känner väl att det är ju i alla fall lite av en Blomstrand-typ, alltså sett till spelstil och
storleken.
Lite sådär, inte jättesnabb liksom, lite som Blomstrand så liksom, stor, tung. Men ja, visst, alltså det kan väl gå, men nej, jag vet inte, jag är inte helt övertygad i alla fall. Lundberg ska ha en ganska stor roll också. Men ja. Man behöver inte avfärda det helt och hållet i alla fall, men nej. Jag vet inte vad Lundberg står riktigt just nu i sin hockeykarriär heller, om han har tänkt att sluta. Han öppnade ju till och med för det när han
nej, då måste man veta, håller han igång någonting liksom, tränar han, jag menar, en klubblös spelare. Vet jag inte om Emil Jensson är så jättesugen på i det här läget liksom. Mm.
Ja, vi får se. Men det här kommer vi fortsätta att prata om. Men någonting annat som också då har varit väldigt, väldigt omdiskuterat, det är ju, vi kommer tillbaka till det här med målvakterna, och just att det var ju den stora nyheten i fredags, att SSK faktiskt då till slut plockar in en målvakt till. Olle Eriksson Ek från Modo, lånad, blir ju sån här namngiven tredje målvakt egentligen, men det finns ju inga restriktioner där egentligen, utan det är ju som vilken spelare som helst egentligen, och kan gå fram och tillbaka mellan klubbarna även efter sista datumet här 15 februari för övergångar. Så och det är väl i alla fall min bild att det kommer han att göra. Nu ska han spela här mot Almtuna och Björklöven, de här två matcherna onsdag och fredag till att börja med i alla fall. Och det är väl det som är bestämt, men sen det känns som att det finns olika scenarion vad som kan hända sen, va?
Ja, de har sagt då, det är att man ska lämna av honom då i Örnsköldsvik efter bortamatchen här i Umeå. Men han ska alltså stå direkt här nu mot Almtuna Björklöven. Det är en del i överenskommelsen. Men vad händer om han storspelar här nu då? Och håller nollan i någon match och 95% i räddningsprocent i någon match? Ja, jag är inte så säker på att det bara är så att man kanske lämnar av honom i Örnsköldsvik då. Faktiskt. Mm. Men det är helt klart, så kan ju ändå SSK andas ut att man har liksom löst den här namngivna målvakten, så att han blir åtminstone en försäkring om det händer någonting, någon skada eller så på Ende eller Scholl. Mm. Men kanske att man också vill nu spekulera, men också att man ville ha det i överenskommelsen från SSKs del, att han skulle stå direkt nu för att sätta lite press på Scholl och Ende. Mm.
Ja, alltså även våra i den här podden, TV4s podd, så är de inne på snacket om Scholl. Och kan väl lyssna på vad, framförallt Daggen Eriksson har ju en tanke där om vad han tycker om Scholl och ifall han, ja, vi lyssnar helt enkelt.
Det jag tycker med Tomas Scholl är att han är matchvinnare. Däremot är han för ojämn och lite för fladdrig. Jag tycker han är bra mot Västervik, men ja, i ett slutspel så kan han.
Du pratade om fladdrig tidigare idag. Är det i din smak? Eller tycker du att det är ett problem?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj.
Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Jag tycker att man överarbetar. Nej, jag tycker att man överarbetar en situation. Jag gillar ju en trygghet längst bak där man ger ett lugn. Scholl kan ta omöjliga räddningar, men ibland så kan han släppa in väldigt, väldigt lätta.
Ja. Det är väl återkommande kritiken mot Thomas Scholl. Men ja, hur mycket kan han lyfta sig av det här, av att få in mer konkurrens så att säga? Det återstår ju att se.
Ja, om det nu stämmer då att de lämnar av Olle Eriksson och Erik i Örnsköldsvik, då är det konkurrens om vem som ska stå mot Mora på söndag. Och den här veckan har ju har ju tydligen känning här, så att det är ju Scholl som är väl mest aktuell på söndag. Men han är ju liksom nordamerikan och han får väl liksom knyta näven här och visa liksom att det är han som ska stå.
Precis. Vi har ju också en kommentar just om Micke här som skriver till oss. Med respekt för nuvarande keeper så hoppas jag att Eriksson Ek håller god klass, framförallt stannar säsongen ut för en ny keeper. En ny keeper som kan vinna tuffa slutspelsmatcher framöver är ett måste. Vi har ingen sån i dagsläget. Vad tycker du? Alltså är Scholl en målvakt som kan vinna slutspelsmatcher? Tror du det?
Alltså jag tror att Scholl och Endre är ett par som man kan gå in i slutspelet med. Sen har jag varit inne på att det här kommer inte bli ett målvaktsslutspel, utan eftersom det finns inga supermålvakter förutom möjligtvis ändå i Jonna Voutilainen i Björklöven. Men ja, visst kan han stjäla någon borta match. Den kapaciteten tycker jag ändå han besitter.
Ja, jag tror ju det som kommer hända är just att till att börja med så kommer man alltså nu har man ju Olle Eriksson Ek registrerad helt enkelt, och nu spelar han två matcher. Jag tror oavsett om han storspelar eller ja, även om han faktiskt floppar, så tror jag att han kommer vara en del av SSK i slutet på säsongen i alla fall. Sen kan det säkert bli att han kommer in och spelar någon match titt som tätt. Men det är ju en ekvation som ska gå ihop där med Modos målvakter. De har ju även Pontus Eltonius utlånad till Västervik. Vet inte om de kan göra någon variant där. Alltså att ta in honom så att han är reserv ibland i SHL-laget. Och att Eriksson Ek kan spela med SSK samtidigt. Att man kommer rulla runt på något sätt med tre målvakter nu i SSK framöver. Det skulle jag kunna tänka mig att ändå så det blir. Och sen så ser man till att man klarar sig grundserien ut. Man har ändå nått så här långt med de målvakter man har, även om man tycker att de har varit inte bra nog.
De ligger tvåa i serien, man får inte glömma bort det faktiskt.
Nej, och det är ju mycket annat. Alltså, målvaktsspel behöver höjas, men det är mycket annat som också behöver höjas, precis som vi pratat om, identiteten och annat. Och nog klarar man sig grundserien ut i alla fall säkert med de här två målvakterna man har. Och sen har man Eriksson Ek som finns där och som kan gå in till exempel i ett slutspel. Och då har man ju sin målvakt. Men det blir ju väldigt intressant att se nu hur bra han faktiskt är. Och trots allt, alltså, du skrev ju en text där du pratade med honom om just det här. Att han spelade i NHL bara för mindre än ett år sedan är det väl.
Ja, jag har ju fått till mig att det här är målvakt som SSK har tittat på tidigare. Så här, man vet vad man får här och man vet vad man vill ha. Och nu vill man ha en rejäl titt på honom den här veckan. Så det ska bli oerhört intressant att se honom mot Almtuna Björklöven här.
Mm. Ska vi höra lite med Olle själv? Mm. Du, från din intervju med honom, bara hur hans tankar går helt enkelt kring den här veckan till att börja med då med SSK.
Det är väl klart att jag har saknat lite matchrytm och sådana grejer, så att man får ta det lite för vad det är och försöka komma in i det, göra det enkla och inte tro att man ska ta ner månen första matchen, utan vara nöjd med det lilla och försöka hitta en skön känsla här. Och jag vet att jag kan spela väldigt bra hockey. Jag tycker min start i SHL var riktigt bra, och sen kom jul och nyår där och det blev lite uppehåll och Lassie har spelat väldigt bra och jag hamnar lite åt sidan, så att det ska bli väldigt, väldigt roligt att spela matchen. Jag är sugen.
Hur mycket handlar om att han har konkurrerat ut det jämfört med att, att du har tappat i din form förut?
Det får du fråga tränaren. Men,
hur ser du själv på det? Har du blivit utkonkurrerad på det, eller har du liksom har du själv kunnat spela bättre?
Absolut har jag kunnat spela bättre, och samtidigt så har det ju varit mycket jul, ledigt nyår och man, det blir inte lika hårt matchande och då är det ganska lätt att gå med en målvakt och så har varit landslag och allt sånt där, så att det har väl lite mer att göra också.
Men har säsongen inte varit riktigt som du hade hoppats på, eller är det liksom, är det så här branschen fungerar och att nu får en chans till att hitta formen?
Ja, men det är väl lite så här det fungerar och jag tror inte det var någon tanke från början egentligen, men när möjligheten kom så tyckte väl alla att det var en bra möjlighet för allihopa. Och Modo spelar två matcher nu i veckan och vi är uppe i Umeå på fredag, så att det löste sig bra på så sätt också.
Vet du hur Modo gör nu? Vad tar de in för mål? Som ska
vakta på?
Ja, men det är det man undrar lite grann.
Ja, jag tror, om jag skulle gissa så har de en väldigt duktig junior som jag tror de skulle köra på torsdag.
Hur var det här passet då? Hur var det liksom nu att liksom komma till det här laget?
Det är klart att det är lite speciellt. Ja. Första dagen och komma och hälsa på alla, och det är många nya ansikten och namn och allt sånt där. Men samtidigt när man väl är på isen så är det bara hockey och man ska stoppa pucken, så att träningen i sig är inget nytt.
Beskriv dig själv som målvakt kort, liksom, vad är det för typ av målvakt? Du har ju storleken, du är lite större än de andra målvakterna som ska ha.
Som du säger, ganska stor, försöker väl utnyttja det så mycket jag kan, samtidigt som jag tycker att jag har ganska bra känsla för att läsa spelet och jobbar på att försöka hålla fötterna så länge jag kan och använda min storlek.
Olle Eriksson Ek alltså, som står mot Almtuna och Björklöven här till att börja med. Och ja, det är en fråga som kommer vara levande hela säsongen, och jag beskrev det lite som en målvaktskarusell här som drar igång. Och jag tror i alla fall att den kommer pågå ett tag framåt. Alltså det är, även om de inte nu har kommunicerat något, eller att det inte, ja, det kanske inte är helt bestämt från något håll egentligen vad som ska hända, så tror jag att vi kommer få se mer av honom i alla fall. För jag tror också att det är ju en målvakt som har stått, även om det bara var en match i NHL, så har han ändå stått i NHL. Och det är ju också det är lite intressant för övrigt. Alltså han är ju en helt annan målvaktstyp än Claes Endre och Thomas Scholl.
Jag tänkte precis komma in på det faktiskt. Han är ju bara några centimeter längre än Scholl och Endre, men han ser ju större ut på isen. Och det har ju någonting som för fansen efterfrågat också, att man tycker att målvakterna är lite små. Olle Eriksson Ek ser ju betydligt större ut och har kanske en annan pondus. Men vi ska komma ihåg också att Olle Eriksson Ek har inte gått så bra för honom i Modo den senaste tiden. Senaste starten han gjorde, då blev han utbytt efter halva matchen. Och suttit på bänken efter det. Så att frågan är vilken form han kommer in i och vilket självförtroende han har. Det är ett frågetecken.
Ja, men det är väl klart. Det känns ju trots allt som nummer ett är att han ändå visar någon slags kapacitet nu den här veckan. Kastar han in puckarna, då kommer nog planen och då känns det som att då blir det en väldig osäkerhet kring alltihopa också. Att man ska, jag tror att SSK ändå hoppas nu att det här verkligen ska vara någonting bra, så att han visar att han är bättre än Scholl och Endre i alla fall. Och ja, det är väl också, då blir det också någonting positivt när han väl kommer in och står. Skulle han visa sig vara ännu sämre, alltså då blir det nästan svårt att plocka in honom. Alltså på vilka grunder tar man då in honom?
Ja, vilka signaler skickar det till Scholl och Endre?
Ja, liksom? Exakt.
Målvaktssituationen är väldigt intressant. Jag förstår att ni undrar om det. Och vi har ju varit inne på att det är väldigt lätt att titta på den positionen eftersom den är så utsatt. Men nu får vi alltså in Olle Eriksson Ek här. För JV-målvakten ju. Och som vi har varit inne på, det stod alltså för Anaheim mindre än ett år sedan.
Ja. Men det blir spännande att se. Och mycket kommentarer också kring, eller mycket, men i alla fall någon kommentar kring Kalle Brattenbergs målvaktsträning och Erik Andersson till exempel lyfter fram att det bara är egentligen Tolopilo som haft en positiv utveckling under sin tid i SSK. Tittade lite sådär, han har varit 7 år i klubben nu, Kalle Brattenberger, och nej, det är nog inte riktigt så enkelt att bara säga att det är Tolopila som har varit dålig, som har varit, haft en positiv utveckling. Tänkte faktiskt testa det lite grann, Leif. Ja. Vi ska hoppa in i det.
Du ska komma frågesporten nu?
Jag ska göra en liten frågesport med dig.
Okej.
Okay. Jag tänkte just, apropå just den här frågan som Erik Andersson ställer, eller kommentaren som han, det här påståendet som han skickar ut, att det inte är så många målvakter som har varit bra. Jag tänkte, Bratten har ju ändå varit så pass länge. Så jag tänkte, du skulle få, det är inte en frågesport riktigt, det är mer att du ska rangordna vilka du tror. Jag ska rabbla upp ett gäng målvakter som har varit i SSK de senaste åren. Och så ska du rangordna vilka du tror, rangordna dem från högst till lägst, vem du tror har haft högst räddningsprocent som bäst under en säsong. Så då ska du få namnen.
Mm.
Fredrik Bergvik.
Mm.
Nikita Tolopilo. George Sörensen.
Mm.
Filip Gustafsson.
Mm.
Jussi Rynnes. Alexander Salin. Och Justin Pogge.
Mm. Mm. Några har varit inne längre, några har varit inne bara en kortare perioder.
Precis,
där,
så nu tar vi liksom räddningsprocent under en säsong. Och ja, vissa av de här har ju spelat flera säsonger naturligtvis. Men när de var som bäst helt enkelt.
Men vissa har ju bara spelat några matcher också, va?
Ja, Pogge... Ska jag avslöja det? Jag kan ju göra det. Pogge spelade bara 10 matcher.
Mm.
Rynnes spelade bara 12 matcher.
Mm. Mm.
Men ja, Filip Gustafsson spelade väl, jag inte skrivit upp det, 19 matcher. Mm. Så att det är lite kortare tid på dem. Fredrik Bergvik har ju varit under längre, han har varit flera säsonger. Så den här noteringen som jag har tagit upp här, det är hans bästa säsong i SSK.
Mm.
Tolopila var ju 2 säsonger, så det är ju också hans bästa säsong. George Sörensen var ju också under en längre tid. Ja, vem tror du av de här målvakterna har högst?
Jag tror att Pogge har högst räddningsprocent. Han var väldigt, väldigt bra när han var här.
Mm, sen då? Du får facit efteråt.
Ja, sen tror jag ändå Tolopilo är 2. Sen tror jag att när finländarna har jag inte så jättebra koll på, måste jag säga. Men Sörensen följer jag ju ganska noga och han vet jag också var bra i SSK. Så jag sätter honom efter där. Efter, vad är vi då då?
Då har du Salin, du har Gustafsson.
Vi tar Salin då. Och sen tar vi Gustafsson.
Mm.
Hade jag något rätt eller? På någon plats?
Nej, men du en sammanfattning då. Du tar, vem hade du högst?
Pogge.
Pogge högst. Mm. Och sen Tolopilo.
Mm.
Och sen?
Sörensen.
Sen Sörensen.
Och sen tar, vad sa jag sen? Rynnes va?
Rynnes. Har du sagt Bergvik?
Bergvik var sist.
Då Bergvik sist, ja. Ja. Och så hade du Filip Gustafsson någonstans också.
Näst sist,
ja. Ja. Den som hade högst räddningsprocent under en säsong av de här, det är faktiskt Bergvik.
Mm.
92,7
kul.
Hade han faktiskt.
Kul, Andreas.
Ja, det var väl roligt va? Han
målvakten är min starka sida, verkar det som.
Han hade faktiskt 92,7 räddningsprocent under säsongen 2021 när han...
Han hade ju någon säsong där han var faktiskt bra. Ja,
ja, han hade ju så mycket skador. Så han hade ju en säsong. Han hade ju en match där mot Väsby när han räddade 59
just det,
skott.
Just det.
Som nästan måste vara någon slags klubbrekord, tror jag.
Mm.
Men han spelade bara 12 matcher faktiskt den säsongen. Och det var i samma veva som Filip Gustafsson var där först och sen så kom Rynnes på slutet, för Gustafsson drog ju till NHL. Näst bäst, Tolopilo. Mm. 92,4.
Det är ett rätt ändå, eller?
Det är ett rätt faktiskt. Ja. Sen vet jag inte vart du hade Sörensen riktigt någonstans i mitten där.
Trea.
Ja, du säger trea va? Han är ju trea i alla fall.
Ja, jag sa ju trea.
Ja, vad bra. Mm. 92,1.
Ja.
Så det är bara 3 målvakter under den här tiden som har haft över 92 i räddningsprocent i alla fall. Sen är Filip Gustafsson, bra nära 92, 91,9. Jussi Rynnes, också 91,9. Och Alexander Salin, 91,9.
Och Tolopilo?
Tolopilo var 2. Så han har vi nämnt.
Just det.
Men
just
sist
det.
Var alltså Justin Pogge.
Och etta var alltså Bergvik.
Bergvik var etta.
Okay.
Men ja, det är olika mycket matcher på de här naturligtvis.
Ja, det påminner lite grann om när inför någon säsong här vi gjorde något tv-program i juni och gjorde ett kamikaze-tips och då tippade att Oskar Sham skulle åka ur.
Var det då de gick upp eller?
Ja, det var den säsongen de gick upp i SHL.
Ja, men man måste ju sticka ut hakan lite ibland.
Ja.
Ja, nej men det är ju det här med målvakterna och jag tycker det är intressant ändå att Bratten är så pass tydlig med att de inte är tillräckligt bra, för det sticker ändå, eller det avviker lite grann mot hur kommunikationen har varit tidigare, att där har man ju varit väldigt sådär, man har inte velat egentligen rikta någon kritik mot dem och det är väl också ett sätt, alltså fått en kommentar från FPL Väster till exempel om att alltså, det är klart att de tjänar ju liksom ingenting. Han skriver det också. Det finns inget att tjäna på att såga målvakterna i media, men det är klart att de inser att detta är ett problem, och det är det ju. Det är, även om det finns andra problem också. Och det är väl därför vi har varit lite lugnare liksom med att det här är, jag tycker fortfarande inte att målvaktssidan är det största problemet. Inte utifrån hur formen ser ut just nu och hur man har tappat den här defensiven och den här identiteten.
Mm. Nej, men precis, det är precis som du säger. Och just att man inte, från klubbens sida vill man ju undvika största möjligaste mål och hänga ut målvakterna. Och det har ju också med det här att det har att göra med att det är en utsatt position. För att det går liksom inte att peka bara på målvakterna i det här läget, tycker jag. Även om jag börjar vakta lite grann och tycker att det finns en nivå till där. Mm. Och det erkänner Kalle Brattenberg också. Och det säger målvakterna själva till Kalle Brattenberg också. Att de är medvetna om det här. Och då tycker jag att man kan prata lite mer öppet om det. Och sen tycker jag också att man får inte glömma bort att de har ändå tagit laget till den andra positionen i den här ligan. Och då, trots att det var lite spretigt, det var spretigt i början, det är spretigt nu, men man ligger tvåa fortfarande i tabellen. Mm. Jag menar, hade de legat 10 eller 12, då hade vi suttit här och varit betydligt mer negativt inställda till laget liksom. Eller hur?
Men kanske också att man vågar prata lite mer öppet om att det inte är bra nog nu när man så tydligt har tagit in Olle Eriksson Ek och matchar honom i två matcher här den här veckan. Alltså det går ju inte att tolka på något annat sätt egentligen.
Nej, och det handlar inte bara om att Modo vill ge honom speltid, utan SSK vill titta på honom här.
Ja, de vill förändra lite grann och se om det blir någon effekt på det.
Mm.
Och har man också tid på sig, skulle Eriksson Ek nu vara klappkast, det tror jag inte att han kommer vara, men om man inte tror att men det här kommer inte funka, då finns det fortfarande lite tid i alla fall att göra någonting ytterligare då på målvaktssidan. Så det finns många olika vägar det här kan ta, känner jag. Och vi får se, men jag tror inte att det stannar bara med två matcher den här veckan i alla fall. Utan jag tror det här samarbetet nu som de har med Modo, det kommer nog att fortsätta ett tag framåt i alla fall. Det tror jag i alla fall.
Mm.
Och du är inne på det här med topp två och just det här om att möta topplagen och resultat mot dem, det kommer ju också leva vidare den här veckan. Det kommer vi säkert prata om nästa vecka igen när vi sitter här och spelar in podd, för att då har man ju alltså Björklöven borta nu fredag, 20:30 match för övrigt i Umeå, och väldigt intressant. Eriksson Ek ska alltså stå i den matchen också då, och just att Björklöven är ju ett lag som de inte har slagit, och det är dags då att verkligen hitta tillbaka till den här defensiven igen.
Mm.
Och det är det man har kört hårt på i träningarna nu, och det är det man pratar om. Ja, väldigt intressant. Och så Mora hemma sen på söndag kväll. Det är ju också det är inget lag som man städar av. Till skillnad, alltså Almtuna hemma är inte så lätt heller, det vet vi, det brukar bli uddamålsresultat mellan SSK och Almtuna, men det är i alla fall en match som man ska vinna så att säga, men de andra två där är det lite mer, där vill man ju se någonting.
Nej, men det är klart att vi sitter och pratar mycket om SSK här på det, men de andra lagen där, menar Björklöven, de har ju haft problem med sina fredagsmatcher, de har ju förlorat hemma mot Karlskoga och alla möjliga lag liksom på hemmaplan. Det är liksom inget superlag. Mora har ju kaos i styrelsen där, de har också sina problem. Hur mycket kan det smitta av sig?
Mm.
Det är andra lagen här serien också. Det är inte bara SSK. Brynäs går ju som tåget, men de har ju lite problem på målvaktspositionen med där Klara bara går ensam nu. Så att det är liksom, det handlar inte bara om SSK i den här serien.
Mm. Nej, men så är det. Det är lätt att tro att det är frid och fröjd i alla andra lag, men det är ju egentligen tvärtom faktiskt.
Exakt, exakt.
Det enda är väl att Brynäs nu har stuckit iväg och där har de en målvaktssituation att lösa, men samtidigt så...
Mm, men ja. nu sipper det ut en Anton Blomqvist till exempel, AIK.
Ja.
Hur kommer det påverka laget?
Ja,
att han kommer inte stå i båset nästa säsong?
Nej, att han ska till HV71 istället. Ja, precis.
Varför, att det liksom läcker ut och sipprar ut, det tror inte jag är optimalt för AIK.
Nej, men alla klubbar har ju sina problem,
ja.
Sina olika saker att ta tag i. Så är det ju. Så,
Djurgården förlorade derbyt hemma. Mm. Stora skadeproblem.
Ja. Men jag tror, du var ju inne på det att nu när Videll är borta, att det blir väldigt svårt att nå topp två. Alltså, jag tror fortfarande att man kan nå topp två. Det är inte så att det är kört, och det tror jag inte att du tror heller egentligen. Men det är klart att oddsen har försämrats mycket av att Videll inte är med nu i sista biten på säsongen här.
Nej, men jag bygger ju det på att det är så jämnt mellan liksom de här två, tre, fyra, vad är det, två lag på 62 nu.
Mm.
Och
det är ju bara några poäng som skiljer.
Precis, och de poängen då som ska sippra ut i SSKs fördel, det är de som Videll klarar av att fixa på egen hand. Det har han ju visat i många matcher. Jag minns ju liksom när han kom tillbaka från förkylningen där, eller sjuk, han var ju sjuk i flera veckor och kommer tillbaka och gör två mål mot Östersund liksom och sådär. Så att det är det som jag tror. Jag tror att topp, jag säger att de kommer fyra då, då kommer det kanske skilja ett eller två poäng upp till andra platsen.
Men jag tror också, ja precis, men jag tror också att hittar man tillbaka till det här försvarsspelet igen, där har ju SSK sin USP, alltså det är deras specialkraft den här säsongen. Det är superkraften och då är det ju hittar man det så kan man nå topp två, även om inte man har den här riktiga X-faktorn offensivt som Linus Udell är. Och då tror jag ändå att man kan komma topp två. Det kommer ju visa sig redan den här veckan naturligtvis och hur bra man är mot till exempel Björklöven, men det är ju oerhört viktigt att komma topp två. Det går ju liksom inte att underskatta. Det är lätt att säga, ja men topp fyra är också bra. Ja, absolut, men topp två, alltså tittar man på bara nu liksom, om vi drar det lite snabbt, alltså vad skulle hända om det var slutspel nu? Och de här lagen som vi vet, de ska ju välja motstånd inför slutspelet. Och SSK, om vi säger att de slutar topp två, Brynäs kommer ju säkert att vinna serien, då kommer ju de att få välja, de får ju välja på lagen mellan 5-8. Om vi säger att vi kör liksom lagen, de åtta bästa nu, då skulle Brynäs få välja AIK, Mora, Nybro eller Västerås.
Tar de, vad sa du nu alltså? De tar AIK, Mora, väljer Nybro i så fall.
Då väljer de säkert Nybro, precis. Då får ju SSK välja mellan AIK, Mora eller Västerås.
Mm. Och då tar de Västerås.
Då tar de Västerås. Då slipper de ju AIK, Mora. Men skulle de sluta trea, som då Djurgården gör, Djurgården får ju då, alltså, då kvar att välja AIK eller Mora. Det är ganska såklart stor skillnad i, även om Västerås kan ju sprattla till så, men det är ju något helt annat än att möta AIK eller Mora, tycker jag i alla fall. Mm. Så bara det att få slippa AIK, Mora, kanske till och med Björklöven, om Björklöven hamnar ner på femte plats, alltså då vill du ju inte sluta, du vill ju inte sluta på fjärde plats, då får du ju femman. Mm. Och troligtvis.
Ja, men jag tror hellre SSK tar Björklöven än Djurgården. Djurgården är, jag tror, är det enda laget som man är lite orolig för faktiskt. Man har 0-3 här i säsongen. Sen har vi det här storbrorskomplexet. Jag tror man vill undvika Djurgården så långt som möjligt. Jag tror till och med att mot Brynäs att man känner att man har kanske till och med större chans. Men nu, det här bygger på att Djurgården är fullfriska såklart och går för det. Mm. Då tror jag att det är de som blir lurigast i så fall i ett slutspel.
Men oavsett vilka man stöter på i semifinal så kommer det bli jättesvårt. Alltså där...
Jo, men det, så är det ju. Det är en semifinal liksom. Ja. Det kan man inte göra så mycket åt.
Men att få en lite kvartsfinal, enklare resa i kvartsfinalen,
ja, det tror jag, det tror jag är väldigt viktigt. Och där vill man inte ha Djurgården, kan jag säga. Nej, och då kan de ryka.
Jag kan ju se framför mig att SSK klarar av att slå Nybro eller Västerås även utan Linus Udell.
Absolut, det håller jag med om.
Men att slå AIK eller Mora utan Linus Udell är ju inte riktigt lika självklart.
Men fortfarande är det genomförbart, tycker jag.
Det är genomförbart, det håller jag med om. Men det är svårare. Mm. Men om SSK kan ta sig förbi kvarten och...
Men Djurgården tar de inte utan Udell, tror jag.
Nej, men det tror inte jag heller. Nej. Och Björklöven är ändå tveksam till.
Björklöven tror att de kan ta i 7 matcher utan Udell. Med tanke på Björklövens svaga försvarsspel.
Djurgården är svårare, det håller jag med om. Men överlag så känner jag bara att om vi tänker på att SSK ska få loss kanske Olle Eriksson Ek till slutspelet och man vill få tillbaka Linus Udell från sin skada, då vill man ju, ja, slutspelet pågår ju, kvartsfinalerna börjar ju någonstans 12 mars eller något i den stilen. Jag tror det är till och med åttondelsfinalerna som börjar då. Så att det är ju liksom i slutet på mars fortfarande som kvartsfinalerna spelas. Sen att Videll kanske inte kommer loss till de första kvartsfinalerna.
Ja, det är ju ett tänkbart scenario, absolut.
Olle Eriksson Ek och Modo, där kan man ju ur SSK-synpunkt bara hoppas att Modo hamnar i ingenmansland och inte går till åttondelsfinal till exempel. Och de har ju kapaciteten att skälla i en åttondel, så där vill man ju inte att de ska gå vidare så att säga till en kvart. Ja, sen kan det säkert finnas varianter på det att det går att lösa i alla fall, men ja, summa summarum så är det oerhört viktigt att komma topp två. Det är så enkelt är det. Så att,
Sen är det inte bara Videl som kanske kommer tillbaka också. Vi har ju Dahlström har vi på, som är ute och testar nu, redan nu liksom och sådär. Får de loss Halestam? Tänk om de får in både liksom Halestam, Videl och Dahlström liksom i en kvartsfinal. Då kan SSK bli någonting att räkna med.
Mm. Ja. Ja, spännande vecka på många sätt. och spännande tid framåt. Kan vi avrunda med en fråga? Jag vill få med den här i alla fall eftersom den är så tydligt riktad till oss och att vi ska ta upp den i podden från Robin. Kan ni inte lyfta i podden vad ni tycker om att tränarna vid flertalet tillfällen pratat svenska vid time out och i omklädningsrummet efter match när vi har nordamerikanska spelare i laget? Har tränarstaben svårt till tränarstaben svårt med engelska? Hur påverkar det i så fall att ta in importer? Ja. Har du reflekterat över det här?
Ja, lite grann faktiskt. Han håller ju genomgångarna på engelska i alla fall på träningarna här, Bogren.
De blandar ju en del tycker jag.
Ja, det kanske är lättare. Jag menar, det är ju mer stressig matchsituation. Det kanske är lättare att få ut det på svenska. Sen räknar man att man kanske har spelare i laget som översätter lite snabbt till kanadensarna. Jag ser inte det som något problem i alla fall att han pratar svenska i timeouterna.
Det beror på lite grann vad det är de ska förmedla för budskap
ja,
också.
Det har, alltså, det
har de en taktiktavla framme samtidigt så kanske det är ändå ja, nordamerikaner har ändå varit här i Sverige nu i ett halvår eller någonting sånt där. Alltså, någonting kanske de ändå har snappat upp också. Och kombinerat med att man ritar i en uppställning i ett powerplay till exempel eller i en 6 mot 5 så ja, då kanske det ändå går att prata svenska.
Ja, det som slår mig nu det är att Videll är borta. Det, för han bidrar ju väldigt mycket med det här snacket i sidan om. Liksom ritar upp teckningarna, hur han vill ha det. Vem är det som tar det kliv in och ersätter den delen?
Mm. Nej, men precis. Alltså, han är ju en spelare som titt som tätt tar pucken och driver upp den själv. På gott och ont, men oftast på gott. Men det är därför jag är inne på det här just att det är med en mycket bättre försvars... Ett mycket bättre försvarsspel, bättre defensivt tänk. Att man kommer tillbaka till det här nu. Det är det som kommer göra att man klarar att ersätta Videll mer än egentligen att Sebastian Dyk eller någon annan, att Harlestam ska komma in. Utan det är, jag tror att det är det handlar om nu.
Mm.
Att man är det här laget. Man hittar tillbaka till den här identiteten nu som man håller på att bygga upp.
Mm.
Bra. Några slutord eller är vi nöjda?
Nej, vi är nöjda så.
Det blev ett långt avsnitt som tänkt. Det känns som tiden bara flög iväg här faktiskt. Det känns som vi knappt har börjat prata, men...
Vi har pratat ganska mycket.
Det har vi gjort.
Ja.
Det finns säkerligen mycket att prata om nästa vecka också. Så att,
ja. Det är det som är kul med det här jobbet och klubben SSK också. Det finns ju alltid någonting att ta upp. Det finns alltid vinklar, det finns alltid nyheter.
Mm.
Så det är superskår.
Ja, då kommer vi ha 3 matcher och säkerligen en del nyheter och annat att prata om. Så att, ja... Vi tar det då, men för den här gången tackar vi för oss. Tack Leif.
Tack själv Andreas.
Tack alla ni som har lyssnat. Ha en bra vecka så hörs vi snart igen.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se